Det är intressant att få vara med liksom på gudstjänst. Och mycket av det vi sjunger och det vi har läst redan har nästan predikat min predikan. Men vi får ta det igen helt enkelt. Jag har den här veckan lyssnat på sånger från Melodifestivalen som mina barn har lärt sig i skolan. Och som de går runt och sjunger hemma. Och det har slagit mig hur de här låtarna handlar om det vi ska prata om idag. Synd och deras konsekvenser och hur vi hanterar dem. Det finns en sång som heter Släpp alla sorger. Som Nordman sjunger och våra barn sjunger den hela tiden. Och han sjunger så här. Han sjunger, jag gick vilse på min väg. Jag trodde jag skulle gå under. Allt jag gjorde gick så fel. Allting brast och jag gick sönder. Och vad är det han sjunger som lösningen på sitt problem? Jo, han säger, släpp alla sorger. Vi går vidare. Jag lovar dig, från och med idag finns inga sorger kvar. Och en grupp som heter Medina sjunger i en sång som heter In i dimman. Sjunger, min kära lille, har du gått vilse? För denna vägen leder inte någonstans. Och mamma sa till mig, det kommer ordna sig. Så länge du lever som inte morgondagen fanns. In i dimman, ja nu ska vi leva. Nu ska vi dansa tills vi dör. Sjunga för allt som vi förstört. När vi når botten, då ska vi resa oss igen. Och de här texterna, de är liksom i klatschiga melodier som barnen springer runt och sjunger glatt med. Men de här texterna, de handlar om en fallen värld. De handlar om val som de här personerna har gjort, som har skadat dem själva. Som har skadat andra. De har syndat och de lever i en värld under syndens välde. Och deras lösningar, det är att glömma det som har varit. Och att leva som om ingen morgondag finns. Som om inget i livet betyder någonting. När jag började läsa de här texterna så grät jag. Jag försökte förklara för mina barn vad de handlade om. Och jag kunde knappt se dem för att jag grät. Och jag tänkte på att vi har ett samhälle utanför de här väggarna. Som inte har något hopp. Och som söker mening och svar i tomhet. Nu vet jag inte om de här två artisterna visar på meningslösheten i att leva så här. Eller om de faktiskt tror att det här är det bästa sättet att leva. Men oavsett deras anledningar så tror jag inte att världen där ute kan se skillnad. Och idag tror jag att den här texten som vi precis har läst kommer att tala in i den här tomheten och ge oss bibliska svar. Så vi är nu i full fart framåt i vår serie genom Lukas evangeliet. I kapitel 1 och 2 gick vi igenom innan jul när Lukas berättade om Jesu tillkommelse. Och hur folket runt omkring fick veta vem han var och varför han hade kommit. I kapitel 3 och 4 så har Lukas introducerat oss till vem Jesus är. Han är Guds son. Och han har blivit introducerad för världen i sitt dop. Och nu är vi i kapitel 5. Och där berättar Lukas om början av Jesu tjänst. Jesus har kommit till en yrkesfiskare som heter Simon. Som han ber kasta i nätet en sista gång. Och när han gör det så får Simon hur mycket fisk som helst. Även att han precis har klagat till Jesus att vi har fiskat hela natten och här fanns ingen fisk. Och nu är det så mycket så de måste komma med en extra båt. Och de skänker nästan båda båtarna där. Jesus visar här sin auktoritet över naturen. Och han kallar Simon till att bli en lärjunge. Sen kommer vi till texten från förra veckan som är kopplad till prästerna och det ceremoniella religiösa livet där i Israel. Och Jesus, han renar en spetälsk man. Och här ser vi hur Jesus har medkänsla med den här mannen. Och han har auktoritet över sjukdomen. Den här mannen, han var fysiskt och ceremoniellt oren. Och därför kunde han inte komma inför Gud i templet. Han kunde inte ens komma in bland folk. Han var tvungen att gå och skrika, oren, oren. Och liksom, jag vet inte om han ringde i en klocka eller om det är senare grejer. Men han var tvungen att göra klart för alla att han var oren och ingen skulle komma nära honom. Men Jesus, Guds son, kom till honom, såg honom, renade honom från hans orenhet. Jag vill bli ren, sa han. Mannen blev ren och sen skickades han till prästerna för att bära fram det offer för sin rening som Mose hade föreskrivit. Det skulle bli ett vittnesbörd för dem och ryktet om Jesus spred sig. Och här kommer vi då in i dagens text och vi ser att det här vittnesbördet och ryktet verkligen har spridit sig vida omkring. Så om vi tittar i vår text där så står det: en dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Så idag har vi inte fiskare eller präster, utan idag är det fariseer och laglärare som Jesus talar med. Teologer kan vi kanske kalla dem också. Och vi ser att de har kommit från hela Israel. Alla byar i Galileen och Judeen och till och med från Jerusalem självt. Jerusalem är ju huvudstaden som ligger lite söderut. Och där är liksom det religiösa centret. Där fanns templet och alla de bästa teologerna. Och några av dem har åkt upp till Galileen och Kapernaum där han är just nu. Och där i ett hus satt Jesus och helade människor. Och de här teologerna undrade med största sannolikhet vem han var. Och det är värt att notera här att det inte står att de har kommit dit för att sätta dit honom. Vi kommer senare i Lukas evangeliet få läsa att laglärarna och fariseerna hade kommit dit för att hitta någonting som de kunde liksom trycka dit honom med, som de kunde döma honom för någonting. Men just nu så är vi precis i början av Lukas evangeliet och de laglärda vet inte så mycket om honom. Så de har kommit för att ta reda på vem han är. Så tänk dig nu in i den här berättelsen. Jesus är i ett hus i sin hemstad i Kapernaum i norra Israel, precis norr om Galileiska sjön. Tänk dig att du är en av de vännerna som vi har läst om. Du har hört att Jesus är tillbaks hemma i stan och han helar sjuka. Du tänker direkt på din vän som är lam. Du springer till dina vänner och du kommer med ett förslag om att ja, men vi kanske kan testa och ta vår förlamade vän till Jesus. Och ni tar honom till Jesus. För kanske är det så att till och med han kan bli hel igen. Jag menar, ingen annan kan göra någonting. Men om Jesus är den som alla säger att han är, så kan han vara vår väns enda chans till ett normalt liv. Så ni bestämmer er för att ta honom till Jesus. Så ni bär honom på en bår. Och när ni kommer dit så visar det sig att ni är visst inte själva med att ha tänkt den här tanken. Alla är där. Folk har kommit från varje by runt omkring för att lyssna på Jesus och se honom hela människor. Det är knökat med folk. Både i och runt huset. Jag tänker mig att det finns folk som liksom hänger över axlarna på folk och tittar in genom fönstren och försöker höra vad det är han säger. Och här kommer ni, ett ekipage med 4 personer, en i varje hörn, som lyfter en bår. Och ni försöker ta er in i huset. Men det är helt omöjligt. Hade ni kunnat gå själva så hade ni inte kunnat ta er in i huset i alla fall. Men så tittar ni på trappan på utsidan av huset. Och så får ni en idé. Ni går upp på taket. I Kapernaum på den här tiden, i Israel på den här tiden, så var husen sådana att man hade ett platt tak. Och på sidan av ytterväggen så hade man en uppgång, en trappa upp till den här platta delen av taket. Och där kunde man torka upp. Där man kunde jobba på varma sommarkvällar, så kunde man sova där uppe. Man kunde lagra saker och sånt där uppe. Och upp på det här taket går ni. Ni lägger er vän på taket och så sätter ni er alla på knä och börjar arbeta er ner genom taket. Tänk dig nu att du var en av de första som kom till Jesus. Och du sitter vid Jesu fötter. Och du lyssnar på hans undervisning. Och du ser honom använda Herrens kraft att bota sjuka. Det här är ju häftigt. Han har så mycket att säga. Och den kraften vi ser, det är någonting som vi aldrig har sett förut. Men så börjar det ramla ner bråte i Jesu knä. Och ni tittar upp i taket. Och så ser ni att helt plötsligt kommer lite solljus genom taket där. Och snart så ser ni en massa händer som gräver och plockar bort saker. Och ni ser några skuggor i motljuset. Och när hålet är stort nog så ser ni att det är 4 personer som sitter på knä där. Och gör ett hål i taket. Och de gräver och plockar bort plattor. Och när hålet är ännu större så firar de ner en man på en bår. Ner mitt. Framför Jesus. Hur hade du reagerat på det här? Om du var vännerna på taket så skulle du nog varit väldigt glad. För nu skulle Jesus äntligen kunna hela eran vän. Och om du sitter nere i huset så tror jag att reaktionen skulle vara någonting. Ja, men vad smart. Här kommer ett gäng som inte kommer in i huset för att sätta sin förlamade man framför Jesus, så de gräver sig genom taket. Men kan Jesus verkligen hela en förlamad man? Som förväntan är stor. Det går nästan att ta på. Och jag tänker mig att Jesus tittade på mannen och hans vänner med medlidande. Och vår text säger att Jesus såg deras tro. Den tron som hade lett dem att bära sin vän hela vägen hit. Den tro som hade lett dem att gräva ett hål i någon annans hustak. De hade vidtagit drastiska åtgärder på grund av sin tro. För att komma till Jesus. Och Jesus såg deras tro. Och så säger han. Stå upp och gå hem. Nej, det säger han inte. Han säger. Det står så här. Jesus såg deras tro och sa. Min vän. Du har fått förlåtelse för dina synder. Känns inte det som nästan ett lite antiklimax i hur vi tänker? Är inte det konstigt? Här sitter Jesus, han har Herrens kraft att hela. Alla är där för att få se helande. Och så säger han, du har fått förlåtelse för dina synder. Varför gör han det? Jag tror att det finns 2 stora anledningar till det. Den första anledningen. Det är att vilka omständigheter den här mannen än var under. Så var hans största problem hans synd. Oavsett sina omständigheter var hans största problem hans synd. Och detsamma gäller dig. Oavsett dina omständigheter så är din synd ditt största problem. Vad är då synd? Jo, ordet synd, det betyder att missa målet. Och det finns vissa viktiga lärdomar med den här betydelsen. För det första så innebär det att det finns ett mål. Det finns ett mål att träffa. Och för det andra så innebär det att vi missar det. Och tanken här är inte att målet är så litet att vi, när vi försöker träffa så missar vi precis. Utan tanken med den här saken att missa målet, det är att Jesu måltavla står där. Och vi tycker att där är bra att sikta. Vi siktar inte ens på målet. Det är hela grejen. Vi siktar på fel mål. Och det leder då till att man kan säga att synd är tre olika korta saker. Det är olydnad mot eller brott mot Guds lag. Det är kränkningar av relationer med andra människor. Och det är uppror mot Gud. Det handlar om att inte leva så som Gud vill. Så som Gud har bestämt och så som Gud har skapat oss att leva. Att leva i synd eller att synda, det innebär att leva som om Guds mål med mitt liv är lite sämre än mitt eget mål med mitt liv. Jag har helt enkelt målat upp en egen tavla att försöka skjuta på. Istället för Guds lag, Guds ord och det Guds ande i oss leder oss till. Så vi går i uppror mot en helig och allsmäktig Gud. Och det här med synd, det är någonting som alla gör. Det finns ingen uppdelning mellan syndare och icke-syndare. Alla här inne är syndare. Bibeln säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I Romarbrevet 3:23. Och i första Johannes brev 1:8 står det: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och det här med att vara en syndare, att ha synd, det leder till stora problem i våra liv. Och jag har tre anledningar. Det är tre anledningar varför synden är ett problem. Den första, för att synden dominerar. Synden är någonting som tar över en människas liv. Synden kontrollerar och söker kontroll. Innan du blev frälst så visste inte du ens att synden ledde dig i allt den gjorde. Men så var det. Och nu när du är kristen så kan du se hur det var. Och du kan också se att synden fortfarande söker att dominera ditt liv. Vi läste redan ur Kolosserbrevet, men Paulus säger något liknande i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 1-3. Han säger: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt. Och följde härskaren av luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra köttsliga begär. Och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn. Precis som de andra. Så det var nummer ett. Synden dominerar. Den försöker ta över vårt liv och leda oss genom vårt köttsliga begär. Nummer två. Synden förödar. Synden är en förödande kraft. Och den förstör allting i sin väg. Den förstör familjer. Den förstör relationer. Den förstör karriärer. Den förstör församlingar. Var än synden får härja fritt följer förödelse. Det finns många ställen i Bibeln som talar om syndens förödande kraft. Men egentligen behöver vi bara titta på våra liv. I livet av människor vi älskar. I vårt samhälle. Sångerna vi läste i början, de handlar om det som har förstörts på grund av våra val och våra gärningar. I bakvattnen av våra liv finns det garanterat personliga relationer som inte längre är bra på grund av just syndens förödande kraft. Vissa av oss känner intimt till hur det blir i en församling när synden inte hålls i schack. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1, 14-15. Var en som frestas och dras lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Så synden är en förödande kraft. Och den tredje problemet är att synden separerar. Synden inte bara förstör våra relationer med varandra, men den håller oss också separerade från Gud. Gud är en helig Gud och synd kan inte finnas i hans närhet. Och därför är vi separerade från honom som syndare. I Gamla testamentet så kan vi se i templet där Gud fanns i det allra heligaste. Där fanns det en massa lager av skydd mellan Guds närhet i det allra heligaste och folket utanför. Där fanns murar som höll bort de icke-kristna eller de icke-judiska hedningarna. Sen fick judarna gå in innanför där. Sen fanns där ytterligare väggar innanför vilka bara präster och leviter fick gå in. Sen var det bara vissa präster som fick gå in i tempelbyggnaden. Och sen en gång varje år så fick översteprästen gå in innanför en jättetjock gardin. Den sägs vara en fot tjock som hängde mellan det allra heligaste där Gud fanns och där prästerna fick vara in i templet. Och innanför den gardinen, eller förhänget, som också kallas förlåten, fick prästen gå en gång om året. För synden separerar människor från Gud. Och synden separerar inte bara oss från Gud här och nu, utan också i evigheten. För den som dör i sin synd kommer att gå evigt förlorad. Jesus talar om det som att det finns en bröllopsfest. Dit alla är bjudna, men många kommer inte. Och då blir de utestängda och kommer aldrig dit in. Och då står det att istället så står de utanför och gråter och hackar tänder. Romarbrevet 6:26 säger syndens lön är döden. Den eviga separationen mellan människa och Gud. Så synden är ett stort problem. Och synden separerar. Så den första stora anledningen som jag sa till att Jesus sa du har fått förlåtelse för dina synder var att oavsett hans omständigheter så var hans största problem inte att han var förlamad utan hans synder. Nu är då frågan, vad är den andra anledningen till att Jesus sa så? Jo, det är att han vill visa att han har auktoritet att förlåta synder. Han visar vem han är. Så Jesus har auktoritet att förlåta synder. Och den här auktoriteten betyder två olika saker för två olika grupper. Så jag delar upp den andra punkten i två underpunkter här. Först de skriftlärda och sen syndarna. Så vad betyder den här auktoriteten för de skriftlärda? När Jesus säger, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då reagerar de skriftlärda direkt. Ser ni det? De skriftlärda och fariseerna tänkte, vad är det för en härdare? Vem kan förlåta synder utan Gud? Judarna hade inga problem att se att synd var ett problem. Inte heller hade de så svårt med att veta att det finns förlåtelse för synder. Utan problemet här var att i Gamla testamentet så finns det ingen människa som har auktoritet att förlåta synd. Bara Gud kan förlåta synd. Det judarna istället skulle göra, det var att de skulle offra till Gud syndaoffer. Den död som deras synd krävde la de istället på ett oskyldigt djur. Så Gud fick ett offer för synderna och sen var det upp till Gud att förlåta synderna. Ingen människa, inte ens översteprästen, hade auktoritet att förlåta synder. Han hade bara rätt att utföra offren för Gud. Det var bara Gud som kunde förlåta synder. Och de skriftlärda, de visste det. Och de reagerade på det Jesus sa med rätta. För om en människa skulle säga det Jesus sa, så är han en härdare. Han går emot vad Gamla testamentet säger att en människa kan göra. Och det de hörde, de skriftlärda hörde Jesus säga någonting, att han hävdade att han själv hade auktoritet att förlåta synder. Vem tror han att han är? Och man kan ju tänka sig att svaret på den frågan, vem Jesus tror att han är, börjar ljusna direkt när han läser deras tankar. Det står, Jesus förstod deras tankar och han svarade dem. Så innan de ens hade kunnat uttala sin fråga så svarade han på frågan. Vad är ni tänker i era hjärtan? Men Jesus, han lugnar dem inte här. Han säger inte, nej, ni har missförstått vad jag säger. Tvärtom så klargör han att han menar precis vad de trodde att han menade. Han säger, vad är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga, res dig och gå. Det här är en retorisk fråga. Att säga att dina synder är förlåtna är ju naturligtvis lättare. Eftersom ingen kan kontrollera om det är sant eller inte. Men så fort han hävdar att han kan få en lam man att gå, då är det lätt att se huruvida han talar sanning eller om han pratar strunt. Jag säger inte att det är lätt att förlåta synder. Men Jesus kan förlåta synder. Och då säger Jesus så här. För att ni ska veta att människosonen har makt. Bara en liten avstickare här. Jesus, han kallar sig själv för människosonen här. Det är en ganska intressant titel. Om man tittar i Nya testamentet på vad Jesus får för titlar, så är den vanligaste titeln på Jesus i Bibeln Kristus. Den näst vanligaste är Herren. Och den tredje vanligaste är människosonen. Men om man tittar efter vilka titlar Jesus ger sig själv, när Jesus talar om sig själv, så finns det ingen titel som ens kommer i närheten av just människosonen. Och det här är första gången i Lukas evangeliet som Jesus kallar sig själv människosonen. Så vi får bara väldigt snabbt titta på vad han menar. Den här titeln hittar vi hos profeten Daniel i Gamla testamentet. I Daniel kapitel 7, verserna 13 och 14, så har Daniel en syn. Och det här som Daniel kommer att säga är vad Jesus hävdar om sig själv när han kallar sig själv människosonen. Lyssna här. I min syn om natten såg jag, se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Hans rike ska inte förstöras. Jag pratar med många muslimer som argumenterar för att men Jesus han var bara en människa. En helt vanlig människa. För han kallade sig människosonen. De var helt fel. Istället menar Jesus att han ska ges ära, makt och rike. Och att alla folk, stammar och språk ska tjäna honom till slut. Och att hans rike ska vara ett evigt rike som aldrig ska ta slut eller förstöras. Så det är vem Jesus hävdar sig själv vara när han säger att han är människosonen. Så tillbaka till texten. För att bevisa att Jesus har makt att förlåta synder så säger han så här. För att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn. Tog det han hade legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och fylldes av fruktan och sa, det vi har sett idag är ofattbart. Så utan tvekan så bevisar Jesus här att han har auktoritet att förlåta synder. Han är människosonen, Guds son. Jesus är något annat än vad de skriftlärda trodde var möjligt. De hade kommit för att ta reda på vem Jesus är. Det här är vem Jesus är. Han har all makt. Och för de skriftlärda, teologerna, är det viktigaste vem Jesus är. Och att han har rätt att förlåta syndarna. Men det finns en annan grupp människor som Jesu makt att förlåta synder betyder någonting för. Och det är syndarna. För den lame mannen och för andra syndare är frågan inte så mycket om vem som har rätt att förlåta synder. Utan det faktum att Jesus kan förlåta deras synd. Syndarnas största problem, oavsett sina omständigheter, är deras synd. Men när den lame mannen gick därifrån så var han fri. Han hade blivit helad från att vara lam och han gick och bar sin bädd. Absolut en extrem grej. Och vi kommer kanske aldrig få vara med om det i våra liv. Men något ännu större hade hänt. Han hade fått sina synder förlåtna. Liksom hans bädd hade varit ett fängelse som han var fast i. Länge, vi vet inte om han är född lam eller om han har blivit lam senare. Men han var fast i sin bädd. Men när han kom dit var han också fast i syndens slaveri. Och nu, liksom han var fri att bära sin bädd. Han hade makt över sitt fängelse. Så hade han också fått sina synder förlåtna. Av honom som har auktoritet att förlåta synder. Och nu hade han även makt över sin synd. Men hur kunde Jesus förlåta? Om Gud i Gamla testamentet behövde ett offer, hur är det kopplat till Jesus? Jo, vi vet att det som händer till slut i Lukas evangeliet och alla andra evangelien uppenbarligen. Jesus själv blev det offer Gud krävde. Den död som var lön för både din och min synd, den tog Jesus på sig själv när han oskyldig hängdes upp på ett kors. Vår synd förlåts inte genom att någon bara säger du är förlåten. Vår synd förlåts oss för att straffet som vår synd förtjänade har tagits till fullo av han som har auktoritet att förlåta den. I Hebreerbrevet kapitel 10 så står det så här. Alla präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång efter gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Så judarna offrade hela tiden, varje år, om och om igen. Men i och med Jesu offer så hände det en gång. Och nu kan vi lita på hans offer. Vidare står det i Hebreerbrevet 10. Sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Och lite längre fram i Hebreerbrevet 10 står det, låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete, med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. När vi tittade på sångerna i början där, så speglar det hur vi i vårt samhälle tar hand om synd. Vi förminskar vår synd och vi låtsas som att den inte finns. Och vi behandlar syndens konsekvenser som att vi har råkat ut för sorger eller att vi har haft otur. Och vår lösning på problemet med synden och dess konsekvenser är att släppa alla sorger. Låt oss inte bry oss om det. Och vi går vidare och lever som om ingen morgondag finns. Bibelns lösning är tvärtom. Det vi behöver är inte att förminska vår synd. Utan istället behöver vi syndernas förlåtelse. Och den enda vägen som finns till syndernas förlåtelse är genom Jesu Kristi död på korset. Lura dig inte att dina egna synder inte är så illa. De är illa. Vet du hur illa? De är så illa att Jesus behövde dö för dem. Och så illa att de leder dig rakt emot evig död om du inte kommer och får dem förlåtna. Syndens lön är döden, men, det är ett stort men, Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Om vi är ärliga med vår synd och bekänner den för oss själva, för varandra och för Gud, så säger Bibeln så här i första Johannesbrevet 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi ska inte förminska våra synder. Vi ska gå förbi dem till Jesus. Om du vill komma till Jesus för första gången för att få dina synder förlåtna, så kommer du att få evigt liv i utbyte. Ett liv i frihet, ett liv i hopp om framtiden. Och du som redan är kristen, kom till honom igen. Dina synder är redan förlåtna och vårt eviga väl är redan bestämt. Men låt inte dina enstaka synder få makt i ditt liv. Utan bekänn dina synder för dina syskon i Herren. Bekänn dina synder för Gud och hjälp varandra att stå emot. Och tänk dig tillbaks till vännerna som tog sin förlamade vän till Jesus. Det kanske är så att du har en vän som är bedragen av världen. Någon som är fast i tanken att livet går ut på att gå in i dimman. Eller att glömma alla sina sorger och gå vidare som om inget har hänt. Någon som sitter fast i syndens förlamning. Det finns bara ett hopp. Ta honom eller henne till Jesus. Be för dem. Visa dem Jesus. Ta med dem till Guds folk, till Jesu folk. Läs om honom med dem. Deras enda hopp i en fallen värld är Jesus. Och det här är inget vilket hopp som helst. Utan det här är ett hopp som är värt att leva och dö för. Vi ska inte glömma bort, utan vi ska komma ihåg. Kom ihåg att du är en syndare. Men kom ihåg att Jesus dog för din synd. Han har auktoritet att förlåta din synd en gång för alla. Och nu är du fri. Och lev ditt liv, inte bara som om morgondagen finns, utan som att himmelriket finns. Det är ett liv fullt av möjligheter att lära känna den här människosonen mer och mer tillsammans med dina syskon. Du har en historia, men ännu viktigare, du har ett evigt hopp i Jesus Kristus. Ditt liv är allt annat än hopplöst. Gå ut och låt världen veta. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är människosonen som är värd all makt, all ära. Vi tackar dig, Herre, för att du kom ner till världen för att frisätta syndare. Vi kommer inför dig som syndare, men vi kommer inför dig som förlåtna syndare. Och vi jublar inför dig att vi får stå här friköpt. Frisläppta, och att vi får leva ett liv i din, till din ära. Herre, hjälp oss som församling att förstå vårt förflutna. Hjälp oss som församling att förstå det vi brottas med nu. Hjälp oss som församling att fokusera på Jesus in i framtiden. Herre, vi tackar dig för det hopp du har gett oss. Och vi ber, Herre, att du skulle ge oss en anda att gå ut i vår stad, i vårt land, i vår värld. För att sprida de underbara nyheterna. Det är att du har makt och auktoritet att förlåta synder. I Jesu namn. Amen.